Varmt välkomna till podcasten E-commerce Hackers. Här samtalar två branschens hetaste profiler, Jorge Castro och Fedja Porrobic, inom digital marknadsföring.
Varmt välkomna till det nya avsnittet, avsnitt 4, där vi kommer prata om growth hacking. Ni samtalar med Fedja och Jorge i E-commerce Hackers. Fedja, berätta, vad är growth hacking för dig?
Jag älskar intro till att börja med. Fan, vilket spontant intro.
Eller hur?
Man träffas vecka efter vecka. Man slutar inte vara imponerad av hur spontant vi lägger upp det här. Men jag tycker ändå det är bra. Alltså, jag lyssnade på de förra avsnitten och jag diggade det. Men låt oss hoppa in på det. Vad är growth hacking för mig? Growth hacking är en arbetsmetodik. Vi snackade lite om det här i korridoren innan. Och vi kände som att vi var eniga. Och growth hacking är inte ett buzzword. Growth hacking är inte en silverkula som ska lösa alla världens problem. Eller är det problemet som man har med tillväxt eller konvertering. Så man kan inte growth hacka sig på det sättet och tänka att vi ska göra som Dropbox gjorde. Låt oss referera alla dina vänner. Det är inte ett growth hack om Dropbox har gjort det först. Det är klart att man kan inspireras och det kan bli en teknik eller taktik. Men growth hacking i sig är arbetsmetoden som ledde fram till att Dropbox hittade det sättet som de kunde göra för att växa snabbt.
Ja, men lite om ett mindset, ett tillvägagångssätt att jobba på ett visst sätt. Jag skulle vilja säga att det också är growth hacking. Till exempel när man kommer in i olika branscher där de har väldigt trötta marknadsavdelningar och så får man ge dem i stort sett en spark i ärslet. Det för mig är också growth hacking, att få upp dem lite mer. Dels att jobba datadrivet, men dels att våga prova saker. För många bolag, speciellt de stora, du vet ju själv, de är väldigt försiktiga med att inte våga prova nytt eller experimentera. Och jag skulle säga det är värt att experimentera och våga fejla.
Nej, men vi var inne på det i första avsnittet, det här med trötta IT-avdelningar, och att när du kommer in där, om du kommer ihåg det, så pratade vi om att när du kommer in så snackar vi mycket om att bygga processer som bygger grundstrukturen i SEO. Om ni inte har lyssnat på det, så hoppa tillbaka till avsnittet, för där finns det mycket att höra, men det är klart att det handlar mycket om processer.
Mm. Så om man säger så här, jag läste boken som Sean Ellis skrev, Hacking Growth, superbra bok. Men jag kunde inte släppa tanken av att även fast jag läst boken, jag har certifierat mig via honom och vice versa, så kan jag fortfarande släppa det. För att många säger att det är ett buzzword, många säger att det inte är det. Och growth hacking är egentligen bara ett mindset. Eller vad tycker du?
Nej, men det är klart, men jag inte gillar den här bilden som har florerat en del på LinkedIn. Growth mindset, fixed mindset, och så har de en jämförelse mellan de två. Det är egentligen inte en så stor skillnad. Alltså den stora skillnaden handlar egentligen om att som growth hacker så jobbar du mer strukturerat kring din egen data. Du har ett och samma mål i ett tvärfunktionellt team. Så att man jobbar tillsammans, korsar avdelningar, får in idéer, skapar egentligen de idéerna tillsammans mot det målet som oftast är tillväxt.
Mm. Och det är väl också samtidigt att man pratar, eller man tänker på ett visst sätt. Jag kan dra ett live-exempel här med en kund som behövde få länkar från 1177. Och då fick vi ju tänka lite utanför boxen genom att skapa en podd som handlade om den här sjukdomen för att få 1177 att länka ut till den. Och vice versa, andra föreningar som skrev om det här exempelvis. Fine. Och då fick vi ju growth hacka det, för att det var ju någonting en läkare annars aldrig hade gått med på att göra. Så att jag tror att det handlar också om experiment och att våga utföra dem.
Och tillbaka då, målet där, det var ju tillväxt via länkar. Och för att få de länkarna från en auktoritär sida så satt ni ner och kom på idéer som slutade med att vi gör det här poddavsnittet som det var någonstans.
Precis, för det har vi pratat om i en podd, jag kommer inte ihåg vilka. Fan, man just är så jävla många. Men det är väl någon av poddarna i alla fall. Och kan det vara e-handelstrender?
Ja, säkert. Men poängen där är ju egentligen metodiken som ledde fram till idén. Mm. Det är det som är growth hacking.
Precis.
Eller håller du med?
Ja, självklart. Jag håller helt med där. Och det är det jag tror att många, egentligen byråer men även bolag idag bör anamma.
Ja, och problemet när man ska anamma det har jag i alla fall upplevt brukar vara att men man tror att growth hacking är det där hacket. Som nu fick ni de där länkarna till 1177 från 1177. ja, det ska vi, hur ska vi få dem? Ska vi göra likadant? Ska vi också spela in något poddavsnitt som 1177 kan länka till? Och så blir det inte samma resultat och sen ger man upp. Så det är inte det som är growth hacking. Growth hacking handlar ju om den här strukturerade processen där man ses vecka efter vecka eller månad efter månad, idéerar, korsbefruktar olika avdelningar och större team där man har egentligen en idéprocess som ofta grundar sig i data. Inte alltid, men väldigt ofta grundar sig i data. Kommer på en x antal idéer som man vill genomföra mot det här målet som i slutändan kanske i det här fallet var att vi skulle få länkar från 1177.
Ja, men precis. Det var det som var målet, för vi behövde de här starka länkarna för att få upp sajten. Och resulterade att det blev en väldigt fin tillväxt för dem organiskt. En annan grej som jag också kommer att tänka på när vi pratar om growth hacking är ju, om man läser hans bok och man kollar på hans föreläsning, Sean Alley som inte är begreppet, så ser man ju också ganska snabbt att han är ju också trött på att folk frågar, give me a growth hack.
Ja.
Alltså, hur ska man ge ett growth hack?
Han är också supertrött på det. Och det är roligt att vi ändå, eller att du nämner Sean Alley. Jag tror inte du har hört det, men Sean var ju min mentor i många år.
Jaha.
Så jag har pratat med honom sen 2014, när jag höll på och jobbade som en growth hacker första gången då. Och jag gick med i det här forumet growthhackers.com. Och redan på den tiden så var han jäkligt trött på begreppet. Att det hade misstolkats och missanpassats i så många olika sammanhang. Att man antog att growth hack är det som Dropbox eller Evernote eller Airbnb gjorde.
Airbnb är ett sånt där känt exempel. Vi skulle kunna dra ett exempel. Dropbox.
Men dra Airbnb-exemplet. Vad gick du ut på?
Airbnb-exemplet, om jag minns rätt, så var det ju att de skulle få andra att publicera bilderna.
Ja, egentligen handlade det om... Jag tror att det handlade om inventory.
Så var det.
De hade inte den massan, som du hade på deras konkurrent, hade ju Craigslist, hade ju alla sina lägenheter på. Och du ville få dit alla lägenheter på din sajt. Så det enda de gjorde var att de crawlade all data. Och de indexerade det på sin sida. Och när någon fick napp, då skickades ett mail då via det här mailen som de hade registrerat sig på Craigslist. Och sagt att tja, du har en person här som vill bo i en av dina lägenheter. X-period till X-period.
Mm.
Logga in på Airbnb för att bekräfta och göra upp dealen. Och det var första gången du kom i kontakt med Airbnb. Det var egentligen att du hade redan en person som var intresserad av att bo hos dig.
Mm. Det där är otroligt smart faktiskt. Och tar man en titt på till exempel Hotmail, PS, I love you eller vad det nu var, som de satte i mail-signaturen. Det är också ett genialiskt drag.
Och det draget gjordes i slutet av 90-talet när Hotmail var nytt. Då skrev man i signaturen, så gjorde de reklam för sig själva. Du fick en gratis app, Hotmail, för att använda för att mejla. Mail var relativt, inte helt nytt, men det var relativt nytt för den stora folkmassan. Och då var det ändå kul att, aha, mejlet kommer från Hotmail. All right, vad är det här med Hotmail? Och så gick man in och så vart man egentligen, ska jag registrera ett gratis konto?
Helt rätt. Vi kan dra ett svenskt exempel också som jag var involverad i, för att inte dra företaget till namn, men... När man kunde söka till exempel regnummer så är det många som googlar vem äger bilen. Och det är ett sånt där klassiskt googling som googlas jättemycket. Och syftet där var ju att få mailadresser på bilägare. Eller potentiella bilägare. Och där skapade vi en sida för att locka mail genom att ge svar på vem som ägde bilen. Och det var en sån här landningssida. Där har vi ett growth hack som resulterade i rätt många tusen mailadresser. Hur skulle du säga det i kontext till GDPR?
Ja, men growth hacking är oftast synonymt med att man lever i gråzonen. Jag tror inte att det här är på något sätt fel, så länge man har alla de här ikryssade bockarna och man vet vad man ger sig in på. Här ger ni en tjänst, ni vill ju berätta för den personen som söker vem som faktiskt äger bilen. Så i sig är ju inte det ett fel. Och vill jag verkligen veta vem som äger bilen, dessutom gissar jag att det var gratis.
Absolut.
Så om det är gratis så förväntar jag mig att okej, men någonting ger jag ifrån mig här. Mm. I det här fallet min mailadress och informationen om mig då.
Precis, och det är det som är så bra, för att när man får den här digitala footprinten så kan man göra någonting av datan. Man kanske vet att personen söker på det här och utifrån det kanske man kan rikta ett erbjudande. Så growth hacking kan man implementera i alla branscher skulle jag säga.
Ja, men det, jag tror också att du kan implementera det i alla branscher, i synnerhet i handel som är så digitalt och datadrivet. Och nu tänker ju säkert många som lyssnar att growth hacking, det är någonting som Sean Ellis myntade och kom på här för 10-tal år sedan. Men vi drog ju exemplet där med Hotmail, och det var ju slutet av 90-talet som refereras som ett growth hack.
Så det är egentligen innan hans grej?
Så innan Sean myntade det. Han myntade det när han var trött på att rekrytera gamla marknadsförare. Han ville ha en bredare marknadsförare med både teknisk datakunskap och kreativ marknadsföring, som han kallar det. Han ville att någon som efterträder honom skulle kunna gå med i bolaget. För där det bolagets tillväxt var det han fick betalt i. Så Sean fick ju betalt i då Dropbox-aktier. Så att i en interimslösning så skulle han rekrytera efterträdaren till sig själv. Så det enda han gjorde var myntade begreppet. Det var inte han som kom på terminologin, ja, men inte arbetsmetodiken. Den har ju använts länge.
Så den har funnits länge och kanske till och med innan Hotmails tid.
Ja, långt innan. Alltså, jag brukar dra ett growth hack-exempel som Listerin jobbade fram egentligen för över 100 år sedan. Och Listerin är ett munskölj egentligen som...
Ja, det är därför du har vita tänder, va?
Supervita kanske. Nej, men ett munskölj som egentligen gick rätt trögt i försäljning. Och då kom de på att om vi får in det här hos alla tandläkarkliniker och att de rekommenderar det här mot till exempel dålig andedräkt, så kommer vi kunna sälja mycket mer. Vilket de också gjorde och finns kvar än idag och säljs i alla matvarubutiker. Så att det är ett typiskt growth hack som jag brukar dra på föreläsningar. Men det finns ju till och med innan det. Jag läste faktiskt boken som Malcolm Gladwell skrev, David vs. Goliath. Som inte handlar direkt om growth hacking. Men som handlar indirekt om growth hacking, i och med att de där analyserar de och bryter ner årtusenden av slag som har hänt. Och så tittar man och zoomar in på de fallen där en mindre armé slår en större armé och vinner. Och vad är det som den mindre armén gör för att vinna mot den större armén? Oftast de situationer som vi ställs inför när vi jobbar med growth hacking, där man med små medel ska vinna mot de stora jättarna. Och det han kommer fram till i boken är att i... Nu kan jag inte citera fel, men i 70-någonting% av fallen, 74% av fallen, när den mindre armén slår den större armén, så handlar det om att man slåss med okonventionella taktiker.
Mm. Och det är det jag gillar. Alltså det är det jag gillar, att man tänker lite utanför boxen. För det är det som är tanken med just growth hacking. Och även små bolag implementerar, men även stora. Jag tänker så här, det finns gråzoner som vi pratar om. Det finns ju ett growth hack, om man nu kan kalla det så. Känner du till det här när Nordkorea beställde tusentals Volvon av Sverige?
Nej.
Nej, berätta. Det som hände var att de beställde 1000 Volvon. Sen okay. Betalade de inte.
Okej. <Okay. laughs> Då fick de inga bilar, med andra ord.
Jo, de fick ju bilarna först. Så de skulle efter skott. Så skulle du kalla det en gråzon eller en svartzon?
Nej, men det här känns ju mer som något olagligt kontraktsbrott.
Det är ju svartzon, givetvis.
Det här är inte ett growth hack, men ett kontraktsbrott. Och det är bra ett exempel som att du tar upp det, så vi kan klargöra det också. Men ett av de vanligaste, nu tittar jag på Google, jag vet att du är experten på SEO och Google, men ett av de vanligaste googlingarna på just growth hacking är: is growth hacking legal?
Ja, exakt.
Och då har jag tryckt en tröja där jag går runt med just den googlingen. För jag tycker det är så kul att få den frågan. Och jag har fått den frågan så många gånger. Är det ens lagligt?
Nej, jag vet. Det är därför jag ville dra det här skämtsamt exemplet då med Nordkorea. Det är givetvis fel. Men vart går gränsen, tror du, att det blir olagligt? Vad skulle du säga?
Alltså det taktiken som man utför behöver i sig vara laglig. Men growth hacking finns egentligen ingen gräns. Det är en arbetsmetodik. Det är sättet vi arbetar på för att komma fram till taktiken. Mm. Sen kan du absolut säga att du tänker mycket utanför boxen. Är kreativ, nyskapande, små medel ska slå en större armé. Mm. Det är ju svårt. Så vart går gränsen? Och tittar man historiskt i de här slagen, så kanske man uppfann kanonkulan eller pistolen första gången och såg att en mindre armé med hjälp av pistoler slår en större armé med spjut och vapen.
Precis.
Så det är på det sättet som jag tror att vart går gränsen? Ja, det beror på hur innovativ eller uppfinningsrik man egentligen är. Och ibland är det kråzon, absolut. Det här med Airbnb-exemplet vi pratade om, det är ju liksom... de har ju kravlat data från ett annat företag. Är det,
ja, det
lagligt?
Känns lite copyright, lite gråzon. Men om man drar exemplet så här, jag jobbar mycket med bottar och dels för den organiska biten, bland annat på Facebook, när jag ska sprida en kunds tävling eller vad det nu kan vara. Och det är ju väldigt mycket effekt, det ger ju stor spridning.
Mm.
Men vissa kunder kan ju vara så här, nej, vi vill inte testa det, det känns lite, ja, lite sådär. Och vissa är ju så här, ja, fuck it, kör. Bottar, är det någon gråzon skulle du säga?
Jag tror att det beror på hur du använder botten. I Facebook så kan du ju crawla i e-postadresser med hjälp av ett Chrome-plugin som är helt gratis. Genom att du skapar en grupp på Facebook, driver folk till gruppen, får folk att signa upp sig och då ger de dig mailadressen. Mailadressen hamnar sen i ett Excel-snurra som du kan exportera och göra riktad reklam med.
Mm.
Ett exempel. Och är det lagligt? Ja, det är självklart att det är lagligt, för folk skriver ju upp sig i gruppen. Sen finns det ju olika typer av bottar som också är olagliga.
Mm. Det finns ju en typ som kan vara en gråzon för Facebook som jag känner till, men som funkar väldigt bra. Det kan vara att man till exempel använder AI där man kombinerar olika ansikten. Du har ju till exempel This Person Doesn't Exist, och så blir det ju ett ansikte som ser väldigt realistiskt ut. Och de här olika personerna då går in och sprider kundens budskap eller tävling vad det nu kan vara i olika grupper. Det i sig är ju emot Facebooks regler. Man får ju inte använda bottar. Men det funkar ju obviously väldigt bra.
Funkar bra, men är på den högra sidan av gråzonen. Så den känns ju verkligen som att bryter du mot Facebooks policyer så kommer det straffa dig i längden. Det är klart att det funkar bra just nu. Men skapar du egentligen, den policy vi refererar till är ju att du skapar multipla konton med fejkade identiteter med hjälp av en app som den här thispersondoesntexist.com.
Mm, ja, det är en sajt där du ser bilden. Men för att få den här aspekten att man skapar olika konton, det är ju ett tillägg egentligen som sprider det. Så indirekt är det en unik IP, en unik mail, unik allting. Hur pass enkelt är det för dem att komma på det?
Hur enkelt det att komma på det är en svår fråga.
För man tänker på Facebook, vi har ju analytika.
Hur stort är problemet?
Nej, egentligen inget problem, för de går in och delar.
De går in och delar budskap.
Mm.
Så länge de inte gör något annat som är egentligen mot policyna i plattformen, så är det nog ett litet problem för Facebook, och då tar de hand om det som ett litet problem.
Mm.
Sen det, när det eskalerar och blir tiotusentals, hundratusentals miljoner som spamkonton som går och gör det, då måste de ju ta tag i det, för helt plötsligt så är det en stor andel.
Precis, och då går vi ju mot den svarta zonen skulle jag säga, kanske när Ryssland försöker influera val eller folks söksätt genom att få konton, det vill säga bottar, att sprida desinformation.
Mm.
Då pratar vi mörk, eller?
Ja, men det är ju definitivt svarta skalan,
ja.
Superhögra skalan av growth hacking. Men ska vi gå tillbaka till arbetsmetodiken, alltså hur jobbar ni growth marketing som byrå med growth hacking när det kommer till organiskt?
Mm. Det kan ju vara fall till fall, det beror på vad kunden behöver hjälp med. Men ofta ser vi där kunden har missat, till exempel. De har tagit dåliga beslut baserat på att ja, men vi vill annonsera ut mot personer som är 60 år och är män exempelvis. Då kan vi gå in snabbt och filtrera ut data och visa att ja, men tittar du på Semrush så sökte så här mycket. Och tittar vi i sätt till att folk handlar i er butik så stämmer det inte att de är 60 år. Så ibland är det att folk som sitter bakom bolagen tror att ja, men det är på ett visst sätt. Men det styrs inte av data. Så det första growth hacket skulle jag vilja säga är att få dem att jobba datadrivet. Gå på ett beslut som baseras på data. Här har du svart på vitt vem det är som handlar.
Så processen är då att man går in, gör den analysen och visar den för att egentligen få med sig folk på tåget.
Precis, och det är det som är det svåraste jobbet som growth hacker. Att få dem att förstå att det måste vara datadrivet. Folk söker på det här sättet. Ibland vill de ju att URL ska heta ett speciellt sätt, att det ska vara en speciell rubrik. Men om inte folk söker efter det här, jag menar, fine, vinn designpriset, men du måste ju få dit folk.
Mm-hmm.
Så att det kan vara ett exempel.
Fine. Och vevar du in sen kunden i processen för hur du kommer arbeta så att de får dela med sig av sin kunskap, eller brukar du göra det i egen kammare med byrån i sig?
Det är lite blandat, det beror på fall till fall. Men det är intressant att när man jobbar med en kund som kanske har en IT-byrå och de här större, för att, som du vet så jobbar jag ju med väldigt stora bolag, då brukar det oftast vara att sätta upp ett team. Och det kanske är det första sättet att göra ett growth hacking team. Till exempel att jag sköter den här biten, Sebastian sköter content. De kanske har någon som kommer synka med oss kring IT-frågan. Kanske vi sätter upp ett Trello-board där vi jobbar mot uppsatta mål. Och i slutet av dagen är ju growth hacking om att nå sitt North Star Metric.
Nej, men det är klart. Och North Star Metric som du är inne på, vad är North Star Metric?
Det är ett metric du vill nå. Till exempel på ABS Wheel så ville vi nå, under min tid som marknadschef, då ville vi nå regnummer. För att med det få en digital footprint. Så för att få regnummer så hade man en regnummerlösning på sajten där folk knappade in regnumret, det styrdes mot ett API som kom tillbaka och gav svar. Då kunde vi gärna säga, okej, den här kunden har den här bilen. Då var det för oss vårt North Star Metric. För att desto fler regnummersökningar vi fick på sajten, desto mer pengar genererar det.
Så egentligen regnummersökningar korrelerar i omsättning som i så fall blir någonting som hela bolaget kan sträva efter. Vi kan alla enas över att vi behöver fler regnummer i vår sajt.
I princip ja. Sen finns det ju olika North Star Metric, men om du drar ett exempel från ditt perspektiv på ett annat sätt. Jag tänker så att lyssnarna får två sidor av det.
Nej, men jag jobbar ju också renodlat med e-handelsbolag, och tittar vi på North Star Metric i e-handelsbolag så brukar många identifiera någon typ av omsättningslösning. Att jag behöver fler kunder. Men fler kunder är resultatet av ett lyckat growth-arbete. Det brukar inte vara den identifierade growth-metodiken eller det North Star Metric vi sätter upp i kampanjen. I det här fallet, som jag tycker du tog upp ett jättebra exempel, att vi vill ha trafik. Trafiken ska lämna en digital footprint. Vi alla strävar efter, hela sajten strävar efter att folk ska lämna sitt regnummer. Och på det sättet kan man leverera något annat. När jag jobbar med till exempel lite större, alltså B2B eller lite större e-handlare som har längre köpsprocess, då brukar vårt North Star Metric vara att göra quizzen. För vi vet att gör du quizzen så lämnar du väldigt mycket segmenterad data, och vi har väldigt många mailadresser i slutet av den här quizzen. Och kan vi få folk att göra den så kommer det i sikt leverera omsättning till bolaget. För efter du genomfört quizzen så hamnar du i ett automatiserat e-postflöde som kan ha typ 20 mail som redan är förutbestämda och redan förberedda.
Det är fantastiskt.
Så med mycket automation så kan hela bolaget enas om att vi vill få in fler människor till sajten som gör quizzen. Så vårt North Star Metric blir antal människor som har gjort quizzen per dag, per vecka, per månad, per år.
Mm. Helt rätt. Och på Facebook tror jag att deras North Star Metric, för att avsluta då, för att det finns ju väldigt olika. Facebook har ju sin något som heter, jag tror att det är antal användare per timme, eller det är väl något sånt.
Det har ändrats över tid. Jag pratade med Morgan som var Head of Growth på Facebook. För han är ju kollega och skrev den här boken Hacking Growth med Sean. Så Morgan Brown sa att i början så identifierade vi vårt North Star Metric som 7 Friends. Så att vi ville att du skulle gå in i plattformen och skapa 7 kontakter. 7 Connections. Mm. När vi såg det, att vi folk har 7 kontakter. Det var då du fortsatte logga in på plattformen. Och det kunde vi göra genom att generera e-post, alltså mail, när någon har taggat dig, lagt till dig, kommenterat något om dig. Som var rätt irriterande i början, jag kommer ihåg 2008 när man skaffade. Alltså. Ja. Men det var deras identifierade North Star Metric, det var 7 Friends. Sen har du evaluerat över tid. Idag har han, vet ju inte han det, men det han antog var Facebooks North Star Metric Consumed Time. Så hur många gånger, eller hur mycket innehåll du konsumerar i varje session som du är inne på Facebook.
Mm. Och det är det som är så läskigt, för att de har ju så bra algoritmer som förstår. Så tittar jag på katter en dag så kommer jag ändå få upp i flödet i kattungar. Det har jag märkt på min TikTok. Jag tittar mycket på mat, som du ser. Jag gillar ju kebab och allt möjligt. Då får jag ju så här folk som skär kebab, folk som lägger lök och så här, massa gott. Så kan jag sitta en timme och stirra.
Nej, men det är bra. Alltså, jag tycker att Facebook har en okej algoritm, speciellt Explore-flödet. Men TikTok så är ju, du vet, off the chart. Och ja, pratar vi, du vet, om algoritmer och hur de får en att fastna i plattformen, så går det ju inte att jämföra något idag med TikTok. Alltså, tittar vi på YouTube, deras recommendation engine, den är ju värdelös.
Ja, fy fan, värdelöst.
Alltså, vi har ju 100 000 ingenjörer säkert, nu tar jag en siffra från luften, som sitter där och kodar YouTube. 100 000-tals människor som sitter där med YouTube som plattform säkert. Och så har de en recommendation engine som så vet, rekommenderar mig saker jag redan har sett eller saker som min dotter har sett på min dator. Liksom, vad fan?
Ja, jag vet. Alltså, kollar man på mitt flöde, det enda jag får upp är bilkrascher. Folk som filmar och krockar bilen. Ja, ja, helt seriöst.
Och jätteorelevant då. Du vill ju ha kebab när någon sitter och skär kebaben.
Ja, jag vill ha mat.
Nej, men helt ärligt. Och det öppnar man TikTok så fastnar man efter en halvtimme och det är helt omöjligt nästan att stänga ner. Mm. Till och med när du vill stänga ner så startar den om.
Ja. Alltså det är så bra gjort så att det skriker om det. Och därför förstår jag att många går nu mot det. Och vi kommer ju också ha ett avsnitt kring TikTok där du kommer prata om det. Just den betalda versionen, va?
Ja, men det är klart. Så att vi kommer att prata mycket om betald annonsering och varför folk fastnar i plattformen och hur algoritmen påverkar ens köpmönster och hur vi som marknadsförare kan annonsera mer effektivt på TikTok. Så om några avsnitt så kommer vi absolut prata om mer om TikTok. Men låt oss sammanfatta det här avsnittet. Vad har vi lärt oss? Vad är growth hacking med några ord?
Jag skulle säga a mindset, a fucking mindset.
Och jag kanske säger att det är en arbetsprocess. Ett mindset som du använder i en arbetsprocess. Kan vi säga så?
Fan, borde skriva en bok.
Ja, men det blir bra. All right.
Super. Ja, men tack för den här gången. Vi ses väl inom kort om en vecka.
Det gör vi. Vi ses nästa vecka, Jorge. Grymt avsnitt om growth hacking skulle jag säga, och även om vi har olika byråer och vi har olika synsätt så enas vi någonstans här i slutet om vad growth hacking egentligen är. Nästa vecka så kommer vi prata om TA-content och din lilla secret sauce för hur du skalar e-handlare med hjälp av SEO. Se fram emot att ställa massa frågor och få lära mig själv om just den här delen.
Absolut, det kommer bli väldigt intressant.
Bra, så vi syns nästa vecka och prenumerera på den här podden den här gången. Nu glömde vi inte säga det.
Ja, nu glömde vi inte säga det. Bra. Får dra lite smyg reklam. ecommercehackers.se.
Bra. Ja. ecommercehackers.se. Registrera dig så är du med till nästa vecka.
Grymt, vi ses.
Tja.